Susanna Karlsson.
Emmy Rasper.
Du är ju docent. Mm-hmm. Men du kan inte vara docentskan.
Nej, det kan jag inte vara.
Nej, varför inte?
Jo, men det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan. Men också för att docentskan på den tiden, det var i bruk det ordet. Det var ju inte en kvinna som var docent, utan det var en kvinna som var gift med någon som var docent.
Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Och i det här avsnittet ska vi prata om just hur man med hjälp av yrkestitlar och andra benämningar berättar vilket kön någon har. Och visst är det lite känsligt det här? Alltså det kan väcka en del känslor?
Det kan absolut väcka en del känslor, ja.
Ja, vi hanterar det under avsnittets gång.
Jag tycker det. Vi tar det allt eftersom. Ja. Och det är lite olika känslor för lite olika sammanhang och lite olika ord.
Mm, det är det där vi ser.
Ja.
Ja, men vi drar igång och vi har med oss veckans första lyssnare. Och det är Jeanette Bergman Weihed. Hej Jeanette.
Hejsan.
Vad undrar du?
Jo, men jag har reagerat på att man i sportsändningar på SVT, framförallt kanske i friidrott, har börjat använda femininformer av ord som jag inte har hört förr. Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. Som för mig låter väldigt knasigt.
Mm.
Och jag vet inte var det här kommer ifrån, om det är någon princip eller om det bara råkar vara de som kommenterar som tycker att det låter bra.
Nej, precis.
För man hör ju inte det här i övriga samhället, utan man skulle ju aldrig säga busschaufförska eller lärarinna. Jag förekommer ju knappast idag.
Nej, precis.
Så jag undrar liksom, är det här en trend eller vad är det som händer?
Ja, vad säger du Susanna? Vad händer här?
Ja, det händer ett par olika saker tror jag. En sak som man ska ha med sig in, det är att det finns en sorts rekommendation från de språkvårdare som jobbar med Sveriges Radio och Sveriges Television.
Mm.
Och det är att reportrar ska använda ett könsneutralt språk.
Mm.
Och det betyder oftast att man säger sånt som idrottare, gärningsperson, riksdagsledamot, inte riksdagsman, riksdagskvinna. Och så.
Mm.
Utan att man håller sig så att man har en benämning oavsett kön.
Mm.
Sen så finns det andra saker som också pågår. Det finns sånt som att, kanske särskilt i sportsammanhang, så finns det till och från ett offentligt samtal som går ut på att kvinnliga idrottare osynliggörs till förmån för manliga idrottare och att det rapporteras mer om manlig idrott än om kvinnlig idrott. Med någon sorts regelbundighet så kommer det rapporter som säger på det sättet. Och det har blivit bättre över tid eller mer jämställt över tid. Men ja, det finns ändå saker att prata om där och det pratas om det regelbundet. Och vad man kan tänka sig här då, det är att trots den här rekommendationen om ett könsneutralt språk så kan ett könat språk i det här fallet bidra med att lösa ett annat problem. Det vill säga att man blir mycket tydlig med att nu pratar vi om sport där det är kvinnor som är idrottare.
Mm.
Och inte bara sport där det är män som är idrottare.
Alltså det är ett sätt att synliggöra?
Det är ett sätt att synliggöra. Ja. Men sen så finns det också lite andra saker. Så jag tittade i någonting som heter Mediearkivet. Där kan man söka i princip, ja, inte all, men väldigt, väldigt mycket publicerad nyhetstext och också transkriberade radiosändningar.
Mm.
Och där kunde titta på häcklöpare och häcklöperska under 2025. Och i skrift så har vi 144 häcklöpare och 2 stycken häcklöperskor.
Mm.
Men i radio har vi 4 stycken häcklöperskor mot 20 häcklöpare.
Aha.
Så då är det en mycket större andel i radio.
Mm.
Och även det här kan man hitta en förklaring för om man tänker på vilken typ av kommunikationssammanhang det här är.
Mm.
Låt oss säga att du lyssnar på radio, du slår på radio, du hör att det pågår sport, du har inte lyssnat innan, du kanske lyssnar 5 minuter och stänger av.
Mm.
I radio kan det behövas mer av det som kallas för redundans.
Mm.
Så mer information hela tiden som upprepas för att man kanske lyssnar lite kort. Eller man kan inte, till skillnad från text, så kan man inte skumma bakåt och se vad var det jag lyssnade på. Men om du liksom kastar blicken på mitt på en tidningssida. Nu antar jag att du har en papperstidning framför dig. För så gammal är jag. Och så ser du mitt på sidan. Här står det häcklöpare. Då kan du gå tidigare i texten och se vem det här det handlar om.
Mm.
Så det är lättare för läsaren att själv skaffa sig en bild om är det här sport för kvinnor eller sport för män som läser de här. Så det finns antagligen goda förklaringar i kommunikationssituationen till varför det är lite mer i radio än i tidningar.
Mm.
Men man kan också säga så här att det är ju inte jättemycket. Men vi är väldigt ovana att höra de här könade sportbeteckningarna.
Mm.
Så när vi hör en och så hör vi en till, då tycker vi att vi har hört jättemånga.
Mm. Men precis, det är inte som att det är en sån lavinartad ökning, men det förekommer.
Det förekommer, det finns en poäng och det är nog eventuellt lite mer i radio än i tryckt.
Ja, och SVT har ju inte kunnat mäta här, SVT, men det är nog lite samma grej där kanske.
Det är sannolikt.
Ja. Men du reagerar ändå på det, Jeanette, eller hur?
Nej, jag tycker det bara låter konstigt, och lite överflödig information på något sätt.
Mm.
Och kanske lite gammaldags på något sätt.
Ja, Jeanette, jag tänker att du har fått någon typ av svar här i alla fall.
Ja, men det är en intressant spaning.
Bra, verkligen.
Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
Ja, men tack själv.
Hej då.
Hej då.
Har du också en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Ja, men vi ska fortsätta prata om yrkestitlar.
Det gör vi.
Carl Edvard har skickat in en fråga. Man kan tala om biskopinnan, prostinnan och pastorskan. Men kyrkoherdens fru blir inte kyrkoherdinna. Varför? Överhuvudtaget är det en intressant språkfråga. När, hur och varför dessa feminina former av manliga yrkestitlar försvunnit? Fortfarande på 1950-talet uppfattades de som fullkomligt naturliga. Med vänliga hälsningar, Carl Edvard. Ja, vad säger du om det här?
Ja, men ska vi börja med kyrkoherdinnan?
Ja, stämmer det som man säger att det inte används?
Idag stämmer det, absolut. Ja. Men kyrkoherdinnan har funnits, men det är länge sedan.
Okej, okay. Hur länge sedan?
Ja, över 100 år sedan, sannolikt.
Yeah.
Men vi har både i Svenska Akademiens ordlista har vi både kyrkoherdinna och kyrkoherdska.
Kyrkoherderska.
Kyrkoherdska.
Kyrkoherdska.
Ja, försök säga det snabbt.
Ja, nej tack.
Nej. Det finns väl en massa skäl till att man inte till att det här inte har flugit så mycket, men det går ju, det är svårt att säga.
Mm.
Men vi har heller inte en prästska.
Nej.
Utan vi har en prästhustru eller prästfru.
Mm.
Och men, kyrkoherdehustru ligger lite bättre i munnen faktiskt.
Mm. Men för det som Carl Edvard skriver är ju att det här på 50-talet uppfattades det här som naturligt. Men det var väl också för att, som du sa innan, det här är ju inte egna yrkestitlar.
Nej.
Det här betyder att man är gift med någon som har det här yrket. En biskopinna är ju inte biskop, en kvinnlig biskop.
Nej.
För det fanns inte på 1950-talet.
Det fanns inte på 50-talet. Nej. Och när det blev tillåtet för kvinnor att bli präster så diskuterade man vad man skulle kalla dem.
Just det.
Skulle de vara präster? Skulle de vara kvinnliga präster?
Ja.
Ett tag kunde man slå upp ordet kvinnopräst, vilket aldrig har varit en benämning på präster som är kvinnor, utan har bara funnits sammansättningen av kvinnoprästmotståndare.
Ja. Så då blev det präst helt enkelt?
Det blev präst.
Ja. Var det kontroversiellt då?
Ja, men det diskuterades, absolut.
Okej.
Okay. Ja. Men det här med biskopinnan och prostinnan, det är ju hustrorna till den som har ämbetet.
Mm.
Och 50-talet är väl ganska rimligt. Alltså det är väl då som ungefär som man börjar sluta benämna hustrun efter mannens yrke.
Mm.
Och det är ju ganska så få partnertitlar idag. Mm.
Men det här vet jag inte om du har kollat upp, men för jag tänker det här var ganska liksom fina titlar, att vara biskop och prost och pastor. Och då kanske det var naturligt att man då var prostinna om man var fru till en pastor. Ja. Men gjordes det här även med andra yrken? Alltså skomakare eller... Alltså...
Skomakarhustru.
Okej, skomakarhustru. Inte men... skomakarinna. Alltså...
Nej, inte i någon utsträckning.
Visst har det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
Det verkar ha lite grann med tjusigheten att göra,
ja.
Men också om det låter sig göras, om det låter det bra eller låter det konstigt.
Mm. Men anledningen till att det har försvunnit är ju för att fenomenet har försvunnit.
Ja,
ja, det får bli liksom ändå det korta svaret på Carl Edvards fråga.
Ja, det är det konkreta.
Ja. Vi har fått en fråga från en som kallar sig GG som skriver: varför har public service slopat femininformen? Nyss påannonserades ett program i P1 med skådespelaren Ulla Skog. I min värld är hon skådespelerskan Ulla Skog och Mikael Persbrandt skådespelare. Detta är bara ett exempel av hundratals. Det finns inte längre några höjdhopperskor, författarinnor eller lärarinnor. Nu har vi två frågor som säger emot varandra här.
Ja, men precis.
Spännande.
Jag tycker det här är väldigt spännande.
Ja.
För båda har ju i någon mån rätt då.
Ja.
Det visar sig att det finns ju höjdhopperskor, absolut.
Ja, det hade Jeanette noterat.
Ja. Men det finns ju då den här rekommendationen att inte använda kvinnliga former för kvinnor och manliga för män och hålla, och liksom hålla ordning på två olika former, utan ha en enhetsform.
Men varför är det så, tror du?
Det här är den svenska språkvårdens hållning.
Mm.
Så den tidiga feminismen jobbade med att snarare öka femininformerna för att synliggöra kvinnor.
Mm.
Men någon mitten på 1900-talet, lite andra halvan där, då blev rörelsen sådan att man gick mot enhetsformer istället.
Det skulle vara mer likt på något sätt, eller?
Mer likt, mycket lättare att prata om. Ja, men har vi dem i grupp? När ska vi avgöra?
Mm.
Ja,
Just det.
Det är svårt att hålla på med två olika benämningar när vi pratar om en grupp personer där både män och kvinnor ingår. Man måste hela tiden hålla ordning på att den man talar om har ett visst kön.
Mm.
Det är mycket mer att stöka med och hålla på med de här olika. Men det är inte självklart. Man gjorde också bedömningen att yrkestitlar som bagare till exempel, lärare, det är i sig fullt möjligt att tänka på dem som neutrala. Arre betyder bara den som gör.
Ja, lärare är arre. Ja. Mm.
Så om man tänkte på det på det sättet så kan man bara säga, men då det här gäller alla.
Mm.
Alla lärare är lärare.
Så att språkvårdsrekommendationen att använda ett könsneutralt språk kommer från den rörelsen på något sätt, eller det var då det etablerades?
Ja, det har gått över tid kan man säga. Så det har varit olika principer över tid.
Mm.
Och det här är ju inte en gudagiven ordning. Språkvården i Tyskland har valt den andra ordningen.
Just det, så är det.
Så där sätter man kvinnliga och manliga och ibland också dessutom könsneutrala ändelser på allt.
Mm.
Så de har valt den andra vägen.
Mm. Men, ja precis. Och det som GG reagerade på var då att man i P1 säger skådespelaren Ulla Skog. Men det är liksom helt korrekt enligt språkvården.
Ja, men det är det.
Ja.
Sen när det gäller just skådespelare, skådespelerskor, sångare, sångerskor, så finns det en tendens att de här orden motsätter sig lite grann.
Mm.
Och särskilt när det är specifika personer.
Mm.
En del vill hellre vara sångerska än sångare.
Mm.
Och en del, ja, ibland så blir det helt enkelt så att man tenderar att för just de här två orden.
Men är det fel då?
Nej.
Nej.
Det är vad det är.
Ja, det är vad det är.
Ja.
Mm. Du, vi ska fortsätta på det här temat. Göran skriver, när jag växte upp på 50-60-talen så förekom fortfarande kvinnliga titlar relaterade utifrån mannens yrke. Otänkbart idag. Men då fanns det doktorinna och borgmästarinna och även generalska, översteinna, majorska, rektorska, prostinna, professorska, det är så svårt att säga de här, professorska, grevinna och säkert fler. Men lärarinna var ju en yrkesbeteckning. Jag har försökt att hitta en förklaring till att ibland användes ska och ibland inna, men har inte lyckats hitta en logisk, språklig eller social förklaring. Men det finns säkert. Har hört mig för med bekanta, men ingen har hjälpt mig. Säkert är det en enkel orsak. Hälsar Göran. Okej, han undrar alltså varför det blev inna eller ska, alltså majorska.
Ja. Och man kan börja med att säga att både inna och ärska, de kommer in i svenskan från medellågtyskan.
Mm.
Och vi ser dem från yngre fornsvenskan, då är vi på mitten, slutet på 1300-talet och under 1400-talet. Och det enkla svaret är att om en yrkestitel är en arre-yrkestitel, bagare till exempel, då är huvudregeln, eller huvudtendensen, att det blir ärska. Bagare, bagerska.
Ja.
Så ärre, ärska, de hör ihop.
Okay.
Väldigt många yrken får ärska.
Mm.
Andra typer av titlar. Vi har grevinna,
prostinna,
överstinnan.
Mm.
De tenderar att ha inna då. Inna har också ersatt en del inhemska kortare bildningar. Så vi har gudinna.
Mm.
Innan vi hade gudinna hade vi guda.
Mm-hmm.
Vi har väninna. Innan vi hade väninna hade vi vinna.
Mm-hmm.
Så Så det har med det att göra. Alltså, ärr blir ärska, är det dominerande.
Mm.
Den är inte vattentät, för det finns väldigt få helt vattentäta sådana tendenser.
Mm.
Men det är huvudmönstret.
Okej. Okay. Då fanns det ju någon form av logisk förklaring som Göran ville ha.
Ja. Vad jag tycker är lite roligt här, det är att han frågar om just R och inna.
Mm.
Det finns ju fler morfem som signalerar feminin.
Vilka då?
Is till exempel, aktör, aktris.
Ja, just det, aktris. Mm.
Och dansör, dansös.
Mm.
Och också issa, essa. Alltså som är abedissa eller prinsessa.
Ja, ja, ja. Men han kanske bara inte har tänkt på dem. Men det var ju spännande. Allt det du säger känner man ju mycket väl igen.
Inna och ärska är de absolut vanliga.
Ja.
Vanligaste.
Ja.
Det är mycket färre ord som kan bli tris på slutet, ja. Eller ös på slutet.
Precis. Överstös.
Överstös har vi inte.
Det förstår man inte vad det är då. Eller det går
Nej,
inte ens liksom...
utan ös i dansös är ju en bildning till dansör.
Mm.
Så S-et blir då en feminisering av R-et.
Okej. Okay. Ja, men det... Ja, jag förstår det. Vi lämnar Görans fråga.
Ja.
Vi ska fortsätta på det här med yrkestitlar. En till fråga om det. Och då har vi Andreas som har skrivit... professor emeritus betyder, har jag förstått, en pensionerad professor, eller egentligen uttjänt professor. Eftersom titeln eller graden professor är könsneutral, professorska är inte en kvinnlig professor utan en kvinna gift med en professor. Varför skiljer man på den pensionerade professorn med hänsyn till innehavarens kön? Emeritus för män och emerita för kvinnor. Borde inte alla avgångna professorer kallas professor emeritus? Det är ju så att säga den könsneutrala verksamheten eller uppgiften professor som har upphört. Okej, professor emerita. Varför håller ni på med det här i universitetsvärlden?
Ibland drar man till med lite latin för att det ska vara lite härligt.
Ja.
Och i det här fallet så, det här är en väldigt bra fråga.
Ja, Andreas har en poäng här,
ja.
Tänker jag.
Ja. Språkvården rekommenderar att man ska hålla sig till en form och inte hålla på med massa olika former.
Mm.
Så professor emeritus är det som rekommenderas.
Mm.
Det har varit lite andra förslag i omlopp som emeriterad professor.
Okay.
Mm. Till exempel, det låter kanske lite mindre som en hederstitel och lite mer som faktiskt någon som är lite avlagd.
Ja, men varför då envisas med emerita?
Ja, men det här tror jag man ska helt och hållet koppla till ett synliggörande av kvinnor i akademin.
Ja, det är det.
Ja,
ja.
För... det är inte så himla många decennier vi har haft kvinnliga professorer jämfört med hur länge vi har haft manliga professorer.
Nej.
Och att då välja en kvinnlig form är ett sätt att säga att jag är faktiskt en kvinna och jag är stolt över att jag är en kvinna som har tagit mig fram i den här världen.
Mm. Mm.
Det här är någonting som antagligen skulle kunna komma att ändras.
Mm.
För vi har fortfarande idag många fler män än kvinnor som är professorer.
Mm.
Men proportionerna är betydligt mer jämställda idag än för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan. Så behovet av att signalera det här en kvinna minskar.
Mm. Men emeritus, alltså den formen, den latinska som slutar på us, är den liksom kopplad till manligt kön?
Ja, det är maskulinformen.
Ja, men den skulle kunna användas neutralt då, tänker du kanske?
Man kan tänka så här med latinska ord, att, eller egentligen med allt som lånas in, att det som gäller i det långivande språket med sånt som morfem, kön, allt möjligt, det tappar ordet när man tar in det i det nya, nya språket.
Mm.
Och då är det bara en form.
Det är bara en form, ja. Okej. Okay. Mm. Vi ska lämna yrkesbeteckningarna men stanna kvar i på något sätt beteckningar som ändå signalerar kön på något sätt, eller könstillhörighet.
Just det, precis.
Ja. Och nu har vi med oss Ita Aidborn. Hej!
Hej!
Vad undrar du?
Jag hade ett barnbarn på besök och det stod ett par galoscher hemma och jag sa till honom, de ska jag ge till min väninna. Och då sa Nils, 13 år, vad är väninna? Mm. Och då sa jag, det är en kvinnlig vän.
Mm.
Och då fortsätter han att säga, men vad heter då en manlig vän?
Mm.
Mm. Och det kunde inte jag svara på.
Nej.
Därför frågar jag er.
Ja, Susanna, vad säger du om det här? Väninna och... Ja.
Nej, det är en jättebra fråga. Och det man får syn på här, det är ju att det är ganska ofta i språket så att det omarkerade ordet, eller man kan säga det vanliga ordet, också är det ordet som gäller för manliga individer.
Mm. Alltså vän i det här
vän,
fallet.
Vän, precis. Ja. Vän gäller även för manliga individer. Mm. Och det är oftast så att det inte finns ett ord för män, ett ord för kvinnor och så ett ord för när man inte vet. Eller något neutralt. Utan oftast så finns det ett ord och det gäller för alla. Och historiskt kan det vara så att det här ordet har primärt använts för män och det har funnits ett annat. Som vad man säger, vän, väninna. Vän är mer det maskulina ordet, så att säga.
Mm. Ah, ja.
Så idag är det så att i det språkbruk vi har omkring oss idag så kan ju vänner, om man säger vänner som grupp, då kan det vara en grupp med kvinnor. Det kan vara en grupp med män. Det kan vara en grupp med blandat.
Mm.
Men säger man istället väninnor, då vet man att det här ska vara en grupp med bara kvinnor.
Mm.
Så vill man istället då signalera det här då som Nils eftersöker, ett ord för en vän som är en man, då behöver man... gå dit egentligen där som du var för att förklara vad väninna betyder. Man pratar om killkompisarna. Mm. Eller man ska hänga med killarna kanske.
Grabbarna.
Ja, grabbarna,
grabbarna.
Men är det så att... Alltså, jag bara funderar om någonting har förändrats över tid här. Alltså att har vän blivit mer att det också kan betyda kvinnor?
Ja.
Eller har det, det har blivit mer så?
Det har blivit mer så.
Ja. Innan var det mer så, vän... manliga vänner, väninnor, kvinnliga vänner.
Riktigt så jättetydligt har det nog inte varit uppdelat. Och framförallt så har ju den mer manligt kodade formen varit den som man använder som samlingsformen.
Ja.
Så redan där är det ju egentligen en glidning då. Att
just det.
Den manligt kodade formen inte är bara manligt kodad.
Nej.
Så ja, en viss förändring över tid. Men inte... Så helt svart och vitt har det nog aldrig varit.
Nej. Och vad säger du om det här, Ita? Kan du ge Nils ett svar?
Ja, det kan jag göra. Och då känner jag att ja, men det är ju som för länge sedan. Typ om man, då var det ju männen som benämndes. Typ om man läser i till exempel Bibeln så står det att att Jesus utspisade 5000 män.
Mm.
Dessutom kvinnor och barn. Så det är liksom, före så benämndes bara männen. Och sen kom kvinnorna och barnen på sidan om.
Ja.
Och
det, ja, men det är bra, du får ge Nils ett litet historiskt perspektiv på den här frågan.
Ja, jag får göra det.
Han blir nog jätteglad. Ja.
Ja, det blir trevligt. Det är trevligt med vetgiriga tonåringar.
Underbart.
Ja.
Tack så mycket, Ita, för att du ville vara med oss i språket.
Tack så mycket.
Hej då.
Tack. Hej.
Tarja har också skrivit in till oss. Hon skriver så här: tack för ett intressant och trevligt program. Speciellt givande tycker jag att det är eftersom jag själv skriver skönlitterärt och talar flera språk samt har kommunikation som yrke. Hon skriver att hon och hennes pojkvän följer serien Min fantastiska väninna och har även läst böckerna och undrar om det faktiskt finns ett engelskt ord för väninna trots att den engelska titeln lyder My Brilliant Friend.
Ja, och okay. då kanske vi ska säga då att det här är då Min fantastiska väninna av Elena Ferrante, som ingår i den så kallade Neapel-kvartetten.
Ja.
Och på italienska, i det italienska originalet så heter den L'amica geniale.
Mm-hmm.
Och amica är med en kvinnlig form på slutet.
Ah.
Amica betyder vän. På italienska har man inte valet riktigt.
Nej.
Att inte sätta kön på substantiven.
Ja, de gör det alltid.
De gör det hela tiden.
Okay.
Ja. De måste vara antingen maskulina eller feminina.
Mm.
Och pratar man om en levande varelse som man vet har ett identifierbart kön, då spelar det roll.
Mm.
Så om man vet att man pratar om en kvinna, då ska man koda det kvinnligt.
Ja.
Så vi vet redan när vi ser på boken på italienska på utsidan att det här är en kvinna det handlar om.
Mm. Och då är ju den svenska översättningen bra ju.
Ja,
ja.
För hade man valt vän,
min fantastiska vän,
då... Ja. Hade vi inte vetat det. Så det, den svenska titeln gör samma sak som den italienska.
Mm.
På engelska så är friend kanske det naturligaste valet.
Ja.
Man kan förstås säga girlfriend och mena en tjejkompis eller en väninna.
Ja.
I'm meeting my girlfriends. Det är mycket vanligt sätt att säga att jag ska träffa mina tjejkompisar.
Mm.
Och men i en bok titel som är tänkt att fånga läsarnas intresse och där man bara har titeln att gå på, det är ju det första intrycket. Där då skulle det vara My Amazing Girlfriend.
Mm.
Leder antagligen tankarna åt ett annat håll.
Flickvänshållet.
Flickvänshållet, ja. Precis. Och det är ju helt fel. Ja. Då blir det så att säga fel läsare som plockar upp boken.
Ja.
Så jag tror att det här är det bästa sättet på engelska.
Mm.
Det finns, så vitt jag vet, inte än ett ord som är tjejkompis, som Nej. Inte är girlfriend.
Eller vilken girlfriend. Lucka i det engelska språket.
Ja, vilka problem de måste ha. De löser ju det till vardags. Men i det här specifika fallet kan jag föreställa mig att man ändå har suttit och funderat på vad är det bästa valet här nu för att ge rätt intryck med titeln.
Mm. Bra fråga från Tarja.
Det tycker jag.
Mm. Då tar vi den sista frågan. Handlar också om ordet väninna och det är Isabelle som har skrivit till oss. Jag irriterar mig något oerhört på ordet väninna. Jag undrar när det slutade användas, kanske även när det började användas. Och hur ser historien för ordet ut egentligen? Jag är född på 80-talet och skulle aldrig få för mig att kalla mina vänner för väninnor. Jag kommer att tänka på detta nu eftersom jag läser en bok som utspelar sig i nutid. En av huvudpersonerna som nog är typ i min ålder skulle äta lunch med sin bästa väninna. Jag bara känner att så skulle ingen i min generation uttrycka sig. För mig blir problemet att jag tycker att det låter som någon sorts vänskap light. Lite som att kvinnors vänskap eller en kvinnlig vän inte är lika mycket värd. Kan ni reda lite i det här? Det vore så roligt. Ja, här fick vi in lite känslor kring ordet väninna.
Mm.
Ja.
Det är väldigt intressant med de här känslorna, tycker jag. Och det här är ju ett ord som används väldigt mycket i tal, vilket gör det lite svårt att undersöka.
Mm.
Men jag tror nog att man ändå kan säga att det finns en generationsskillnad här.
Mm.
Så riktigt unga kvinnor säger antagligen inte väninna. Jag säger mycket sällan väninna. Men en av mina bästa tjejkompisar, min väninna, säger alltid väninna.
Mm-hmm.
Och vi är lika gamla.
Ja.
Så att det är inte det att det inte förekommer
Nej.
I någon ålder.
Precis.
Utan, men det är nog så att om man är lite yngre så är det nog så att väninna är lite mer främmande för en.
Mm.
Och det här är ju den förändringen som vi ser. När det gäller de här starka känslorna gentemot vilken typ av vänskap det är eller vilken värde man sätter på vänskapen.
Mm.
Det jag har gjort för att kunna undersöka det här är att jag har använt en språkvetenskaplig forskningsinfrastruktur där jag kan söka i stora mängder text av olika slag. Och så finns det ett statistikverktyg i det här verktyget som låter mig se vilka ord som de ord jag söker på förekommer tillsammans med. Och om man då först tittar på väninna och sen tittar på tjejkompis så visar det sig att de har samma ordkompisar.
Okay.
Så det är inte så att det är självklart att det ena och det andra har mervärderande ord eller nedvärderande ord eller högt värderande ord, utan de vanligaste samförkommande orden är god, bästa, bra, kär.
Ja.
Så jag tycker att man ändå kan säga att de verkar göra ungefär samma sak. De här textmängderna som jag har tittat på, de kan jag idag inte säga. Jag vill bara se sådana som är skrivna av 18-40-åringar och 41-åringar till 80-åringar till exempel.
Nej.
Då hade jag kanske fått olika mönster.
Mm-hmm.
Men idag går inte det.
Nej.
Men på det stora hela, och det är miljontals ord så jag tittar det här nu.
Mm.
På det stora hela så beter sig de här sätten att uttrycka kvinnlig vänskap på samma sätt.
Mm. Ja, men vad spännande det här var. Det ska bli kul att se vad vi får för reaktioner också på det här avsnittet. Men för det känns som att det, som vi var inne på i början, så där, det kommer ju från någon historik där det var väldigt vanligt att man könade med hjälp av yrkestitlar och beteckningar.
Ja,
att vi inte gör det lika mycket idag, men det förekommer ju ändå i massa olika sammanhang som vi har varit inne på.
Ja, men det gör det. Ibland tycker vi att det är angeläget att prata om vilket kön någon har. Och ibland så kan vi uppnå de syftena som man annars vill uppnå med ett inkluderande språk kanske bättre genom att köna sitt språk.
Just det, när man synliggör då.
Genom att synliggöra.
Ja. Susanna Karlsson, tack för idag.
Tack, Jami.
Du har lyssnat på Språket, en podd från Sveriges Radio. Om du tycker att det här var intressant, då har jag två lyssningstips till dig. Det första är ett avsnitt som heter Det inkluderande språket. Och det andra, ett avsnitt som heter Kvinnor och män talar olika språk, ibland. Du hittar dem i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.